Guds frid och välkommen till GF-podden igen. Vi håller nu på med vår sommarserie om bönen Fader vår. I senaste avsnittet så talar vi om Guds vilja och hans bröd. Men nu ska vi tala om förlåtelse. Den femte bönen, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfeldt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Idag så har jag med mig Lennart Talvik igen. Välkommen.
Tack ska du ha.
Lennart, vad tänker du på när du hör och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro?
Jag tänker på något sätt att det här är ju egentligen, vi rör oss vid kärnan av den kristna tron när vi talar om förlåtelse och bönen om förlåtelse. Som kristna så förstår vi och vet från Bibeln att vår synd och vår skuld skiljer oss från Gud. Men därför har Gud sänt sin son Jesus Kristus till världen för att försona oss, för att vi inom trons på hans namn ska ha förlåtelse. Och det här är ju som kärnan i vår kristna tron, att i Kristus Jesus har vi förlåtelse för våra synder.
I något skede har jag hört någon som sagt att om vi skulle bara liksom inte ha lärt oss någonting annat om den kristna tron, och så hör vi det här och förlåt oss våra skulder, så då inser vi ju att okej, att vi har skulder. Vi har skulder inför Gud. Och vi behöver dem förlåtna. Så det är ju egentligen, kommer det ju fram då att man inser att om man tror på det här då, att människan är syndare, att människan har liksom synd i sig och behöver förlåtelse från Gud. Så som du nämnde här att Jesus behövde komma för oss för att vi skulle få förlåtelse. Och Luther nämner om det här i Stora katekesen, att om Gud inte ständigt förlåter oss så är det ute med oss. Eftersom vi dagligen syndar på många sätt. Att vi har inte liksom, när vi blir kristna så slutar vi inte helt och hållet av att synda. Det, förstås blir det ju så att vi vill inte synda mot Gud. Vi vill leva det nya livet i Kristus. Men fortfarande så bor synden kvar i oss, som det sägs på gammalt sätt, i vårt kött. Det vill säga den gamla människan kämpar mot det här anden, mot Guds vilja, och vill allt ont. Så därför behöver vi också be det här och förlåt oss våra skulder.
Ja, och den här bönen om syndaförlåtelse, just som du säger, så är det ju samtidigt en bekännelse om att jag är en syndare. Även som kristen. Att det här är en bön som en kristen ber, som vi talade om i första avsnittet, att det här är en lärjungabön. Och det här avvisar ju det här, ibland kan man höra i vissa kristna sammanhang eller undervisning att som en kristen syndar inte. Att på något sätt mer tror man i vissa sammanhang att som kristen så kan jag leva helt utan synd. Men både Bibeln och verkligheten säger något helt annat. Att även om vi, just som du säger, vi lämna bort, liksom, till det yttre kan vi som, vad heter det, hålla oss bort från synder, så finns ändå synden på många olika sätt kvar hos oss. Vi faller dagligen i synd. Till exempel i våra tankar eller ord. Och det här tror jag är en väldigt viktig sak som vi som kristna behöver förstå om oss själva och erkänna, att vi är syndare, att jag är syndare. För att i den stunden som jag inte längre är en syndare så behöver jag inte längre Jesus. Att då kan jag, då jag har blivit syndfri, då kan jag säga till Jesus att tack för att du hjälpte mig, nu behövs du inte längre. Men så är det inte. Om vi läser i ett av det första Johannesbrevet som man skriver där, att om någon säger sig vara utan synd så bedrar han sig själv. Ungefär någonting sånt. Och sanningen finns inte hos honom. Alltså vi måste som kristna erkänna oss som syndare. För det är som syndare som vi behöver Jesus.
Mm. Så är det, och David säger ju den här 51:a salmen också. Och jag känner att han blev, i skuld blev han född. Med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Och när man läser Psaltaren på flera ställen så står det om både den här klagan över synden. Man är ledsen att man har syndat igen mot Gud. Men samtidigt också den här glädjen över förlåtelsen. Att Herren förlåter. I Psaltaren 32 så står det: salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Att den människan är salig. Men samtidigt kommer det domen över den gudlöse. För den har liksom inte insett sin synd. Men den som är ödmjuk och känner sin synd och bekänner den, så får också förlåtet sin synd. Så vi får vara saliga vi som Herren inte tillräknar synd genom Jesus.
Ganska ofta får man idag höra just om det här att vi ska sluta tala om oss själva som syndare. Att det är så nedtryckande och det är så deprimerande att få hela tiden bli påmind om att man är en syndare. Jag tror att det finns en stor fara i det här. Om man försöker undvika att tala om att vi är syndare, eller man vill inte tänka på det. Man på något sätt förnekar det. Och framförallt av den orsaken att det är ett faktum. Alltså just det här om att vi är syndare och att vi bekänner oss som syndare, så det stämmer så bra in i vår egen liksom upplevelse av hurdan vi är. Och det är helt enkelt ett faktum som beskriver vem vi är och hurdan vi är. Att vi kan som inte fly undan det. Att det är lite på samma sätt som att om vi skulle få en allvarlig sjukdom, så förnekar vi den här sjukdomen. Och det händer ju ofta, det är en ganska vanlig mänsklig reaktion, att vi förnekar till en början om vi får höra att vi är allvarligt sjuk. Men att för att vi ska kunna få hjälp med den här sjukdomen, så behöver vi så att säga acceptera att jag är allvarligt sjuk, jag behöver hjälp. För att söka oss till läkare och få hjälp, den hjälp vi behöver. Och på samma sätt är det med synden, som du säger, som bor i oss. Om vi inte kan erkänna oss själv som syndare, så inte behöver vi heller då fara till läkaren Jesus Kristus. Och då blir vi inte heller förlåtna och befriade från vår synd. Så att just det här som vi hör idag i vår tid, att vi ska inte tala så mycket om att vi är syndare. Vi ska inte här, istället ska vi fokusera på människans godhet och så vidare. Vi kan inte ta bort det här ur den kristna tron. För att om vi ska ha Jesus, så behöver vi vara syndare.
Det som du refererar till lite, så är ju det här bibelstället att det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Och det här har jag förstått på det här sättet att egentligen så finns det inga människor som är friska, utan det är friska som inom citattecken. Att de är friska, de som tror att de har allt på koll. Att de som tror att de inte behöver Jesus. Så tror att de klarar sig själv, men ändå så kommer det att visa sig att de ska behöva Jesus. Och jag känner mig själv, och jag tror att vi är flera som känner att jag behöver Jesus. Finns ingen möjlighet för mig om jag inte ska ha Jesus, som har liksom tagit all min synd. Och i vilken jag har mitt brott förlåtet och synd övertäckt.
Och så att ju äldre man blir och desto längre man lever som kristen, så desto mer märker man att jag verkligen är en syndare. Och just det här med att Jesus som läkare har gjort att man genom hela kyrkohistorien har man talat om kristet kyrka, om församlingen som ett sjukhus. Där vi blir omhändertagna. Där Jesus tar hand om oss genom sitt ord. Han vårdar oss och ger oss det vi behöver. Och man ska kanske kunna ta en till bild som visar på det här, att vi ständigt behöver be om förlåtelse, som vi gör i Fader vår dagligen. Och det är det att vi har en obotlig sjukdom som heter synden. Och till den behöver vi en medicin för resten av livet. Det är inte så att det räcker med att vi får en spruta eller en tablett. Som när vi blir kristna och sen så klarar vi oss. Nej, vi behöver hela tiden, dagligen behöver vi ta emot medicin för mot den här synden. Det kanske är en bristfällig bild, men i alla fall så tycker jag att den uttrycker någonting av att vi som kristna hela tiden, under hela vårt liv behöver vi den här syndaförlåtelsens medicin.
Mm. Det här tycker jag är nog en bra bild. Och speciellt när jag tänker på Paulus som verkligen var en gudsman. Han ivrar verkligen för Guds evangelium, ser vi i hans brev. Och också han säger i 7 kapitlet i Romarbrevet: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Så där talar han om den här kampen mellan anden och köttet. Att det är en ständig kamp mot fienden. Att vi behöver varje dag ta emot den här förlåtelsen och leva i Kristus och i nåden.
Så nu har vi då talat om det här att vi ständigt behöver be Gud om förlåtelse på grund av att vi dagligen faller i synd. Men den här bönen har ju också en fortsättning: så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Alltså vi ber om Guds förlåtelse på samma sätt som vi också förlåter andra människor. Så här på något sätt verkar det som att vår förlåtelse av människor hör ihop med Guds förlåtelse av oss. Vad tänker du, Kevin, om det här? Hur förklarar du det här?
Det är ju intressant, men tänk om vi skulle svänga på det hela. Tänk om det skulle vara så att Gud säger att jag förlåter er, men ni behöver inte bekymra er om att förlåta era medmänniskor. Skulle det inte låta liksom märkligt det?
Mm.
Att Gud vill ju att hans kärlek går vidare från oss, från honom och till våra medmänniskor. Och jag tycker det är ett bra bibelställe på det här, så är Kolosserbrevets 3 kapitel, vers 13, där det står så här: ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Så där finns det ju en tydlig koppling mellan Guds förlåtelse, att Gud har förlåtit oss, och att vi ska också förlåta varandra.
Mm.
Vi ska inte som stoppa av liksom Guds förlåtelse hos oss och låta den liksom bara vara över oss och våra liv, utan vi ska egentligen ta bort den här stoppet så att kärleken får vidare till våra medmänniskor. Mm. Och det blir ju så egentligen när vi förstår hur mycket Gud har förlåtit oss.
Mm.
När vi förstår att min skuld, den här stora, så har Gud förlåtit genom Jesus. Då blir det också så naturligt att den går vidare till andra människor.
Mm. Det finns ju flera bibelställen som talar om på samma sätt som det här som du citerar, att Gud förlåter, därför ska vi förlåta. Till exempel är det Johannes som skriver att vi älskar därför att han först har älskat oss. Och i Efesierbrevet också framställs Guds förlåtelse som förebild för vår förlåtelse. Så det finns alltså vissa bibelställen som talar om Guds förlåtelse först och som en följd av vår förlåtelse. Men sen har vi här i Fader vår bönen, så är det lite tvärtom, att här hänvisas till vår förlåtelse, att vi ber att Gud ska förlåta så som vi förlåter. Mm. Och också om vi läser här direkt efter bönen Fader vår i Matteusevangeliets 6 kapitel, så fortsätter Jesus med att säga att för om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Och det här är ganska allvarsamma ord, att Guds förlåtelse hänger ihop med min förlåtelse mot andra.
Mm.
att just som du säger, de får inte skilja, så, alltså, vi får, det får inte ta slut med oss, utan den här förlåtelsen ska det här, så att säga, gå vidare. Och det finns ett bibelord i första Johannesbrevet som talar om just det här, hur det är omöjligt att leva som kristen och hata sin bror, alltså att avhålla sig, alltså avstå från att förlåta. Och när vi tänker efter så förstår vi att det är klart att det är omöjligt att jag som kristen, som syndare som vi har talat om, jag får erfara Guds förlåtelse i mitt liv, jag förstår min stora syndaskuld. Men sen så håller jag mig hårdhjärtat emot andra människor som har gjort någonting mot mig. Att det här, liksom, det går ju inte ihop. Att när jag förstår vad Gud har gjort mot mig, och när jag liksom Guds kärlek får liksom fylla mig, då har det liksom konsekvenser för också hur jag lever och ser på mina medmänniskor. Så här skriver Johannes i sitt brev: om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. För att sammanfatta, här i Fader vår bönen så talas om att vår förlåtelse hör ihop med Guds förlåtelse. Och så, på samma sätt är det på många andra ställen i Nya Testamentet. Att vi älskar för att han först har älskat oss. Och man kunde säga att det här horisontella, alltså det som sker på mellan människor här nere på jorden, det hör ihop med vår relation till Gud, det vertikala. Att vi kan inte så att säga dela upp vårt liv, att vi har en kategori för vårt gudsförhållande, och sen har vi en annan kategori för allt annat som inte har någonting med det här första att göra. Utan allting hör ihop.
Mm. Så är det, och vi ser ju det här exemplet på hur det kan gå när man stoppar av förlåtelsen hos den obarmhärtige tjänaren Matteus 16. Matteus 18. Och där då Petrus frågar att: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 20 gånger. Jesus sade till honom: jag säger dig, inte 20 gånger utan 70 gånger 20. Och sen då kommer han och berättar en liknelse om just den här obarmhärtiga tjänaren som får förlåtet sin stora skuld. Och ändå, så när han kommer till sin medtjänare då, som var skyldig honom 100 denarer, så tar han fast honom och började ta strypgrepp på honom och säger att betala vad du är skyldig. Fast han har fått förlåta en sån stor skuld, så är han ändå så att han vill inte låta förlåtelsen gå vidare. Fast den här medtjänare då bönar och ber honom att ha tålamod med mig, så ska jag betala. Så säger han ändå att, men han ville inte, utan han gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. Vi ska alltså som kristna inte stoppa av den här förlåtelsen. Vi ska istället, fast vi har något att anklaga någon för, precis som det stod i Kolosserbrevet 3, så ska vi förlåta eftersom Herren har förlåtit oss. För det står också i Lukas 6:33 att: och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Så att man kanske tänker att ja, men jag gör gott mot dem som gör gott mot mig. Att inte det är något speciellt med det. Det gör ju allihopa. Alla som är här är ju vänliga mot dem som är vänliga mot en. Men om det är någon som har gjort någonting ont, så ska vi förlåta. Precis när Jesus är på korset så säger han ju att förlåt dem, för de vet inte vad de gör.
Det är ju så att alltså den här kristna kärleken på något sätt går liksom utöver det vanliga. Och den kan göra det för att det är inte vår egen den här kärleken kommer inte från oss själva, utan det är Guds kärlek som har kommit till oss och som vi som kristna sen kan vi säga ger vidare. Och det här är någonting som vi får faktiskt be om, att vi skulle det här älska så som han först har älskat oss.
Mm.
Men sen kanske vi ännu behöver tala om, det kan ju finnas saker som man har råkat ut för och som inte är alls lätt att förlåta. Saker som det är inte så här små saker som vi inte har. Det finns ju mycket saker vi inte har alls en problem att förlåta, att någon kommer och någon har gjort någonting litet mot oss och ber om förlåtelse, så vi kan med uppriktigt hjärta direkt förlåta utan att det är alls svårt för oss. Men sen så kan vi också råka ut för faktiskt onda, hemska saker som blir gjorda mot oss. Och då förlåtelsen kan kännas väldigt svårt. Hur ska man då förstå de här orden som Jesus här säger?
Mm. Det är ju nog på många sätt en komplicerad fråga. För när det har att göra med synder som, eller saker som är jobbiga, så tror jag att det ligger så på något sätt djupt in i oss, så att det är svårt att på något sätt förlåta dem. Men samtidigt också, i och med att det är just så, att det ligger djupt i oss, så tror jag att det är bra att de får bli förlåtna. För att det påverkar hela vårt liv. Att det här som har blivit gjort då, så påverkar oss på det sättet att vi inte fungerar kanske på ett vanligt sätt.
Mm.
Att vi behöver förlåta för att kunna gå vidare i livet.
Mm.
För att det ska bli enklare. Vi behöver inte bära på den här bördan själv, utan vi får kasta den här bördan på Kristus. Men med det sagt så är det inte någon lätt sak. Och jag tror att det är någonting som vi måste be Gud om. Att hjälp mig, Herre, att förlåta den här saken. Att, och man behöver inte heller förvänta sig att det ska gå bort i första taget, utan det kan få ta en längre tid. Och sen ändå förlitande på Guds förlåtelse över vad man själv har gjort. De saker som man själv har brytit mot Gud.
Mm.
Vilket också är stora. Som också inför Gud är vidriga.
Mm.
Och hemska. Men ändå i Jesus Kristus så förlåter han oss. Mm. Alla våra synder.
Och det är ju, kan vara bra att nämna här också, att när det gäller det, så här svåra saker man har blivit utsatt för, så kan det vara nödvändigt också att man får faktiskt professionell hjälp med själavård eller annan som har det här utbildning och kunskap i att hantera de här sakerna. Och också om det finns saker som är så att säga brottsliga som blivit gjort, så behöver det också bli utrett.
Mm.
Vi kan kanske inte reda ut mer av just de här svåra fallen här i den här GF-podden, men just de här sakerna behöver som sagt kanske främst professionell hjälp och samtal och stöd, och det är en viktig del av den här förlåtelsen och processen att kunna gå vidare.
Så att för att sammanfatta så förlåter vi för att Gud har förlåtit oss. Vi känner en stor tacksamhet till Gud för att han verkligen tog sig an oss fattiga syndare, som han inte hade behövt göra. Men ändå gjorde han det av sin stora kärlek. Och på flera ställen i Psaltaren så står det att varför han förlåter. Det står att han förlåter för sitt namns skull. Och på något ställe att för att man ska vörda honom. Han är den här som förlåter oss fast vi har brytit mot honom, så förlåter han oss alla våra synder. Så vi får med glädje vara tacksamma för det här varje dag. Och också låta den här förlåtelsen gå vidare till våra medmänniskor. Att inte lämna och hata våra bröder och systrar. Utan älska dem så som Kristus har älskat oss.
Mm. Och för att förlåtelsen är befrielse.
Mm.
Alltså man får det här, så att säga, gå vidare.
Mm.
Och det här lämna det bakom att just leva med det här, med allt möjligt smått, det här groll och det här små saker man har emot varandra, så det förstör så mycket onödan relationer istället för att reda ut de här sakerna. Och det liksom, och här ser vi också av Guds omsorg med den här bönen, att han vill förlåta oss, och han vill också att vi ska leva i förlåtelse med andra människor för att kunna leva i det här glädje och frid med varandra.
Med det orden så tror jag att vi får sätta punkt för det här avsnittet. Det som ni kan ta som en hemläxa, så är just att läsa er bibel och där fundera på att hur talar bibeln om förlåtelse? Och hur har han förlåtit mig? Så det får ni läsa den kommande veckan. I nästa avsnitt så behandlar vi de här två sista bönerna och avslutningen av bönen Fader vår. Vi avslutar med att be bönen Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.